Det är vackra ord i den salmen. Så skydda mig med din starka hand, du fader god utan like. Och låt mig växa för livets land som är ditt himmelske rike. Och vips var vi tillbaka till den ukrainska dansen om växten. Som aldrig någonsin behöver ta slut för oss, utan den fortsätter genom hela livet ända in i himmelriket. Jag vet inte om det var mer än jag som fick den där känslan av någon slags heligt ögonblick när vi här denna bönsöndag och påskdag fick lyssna till "Än har Ukraina inte gått under", och så finns den enträgna änkan som kommer och kommer återigen med sin begäran till domaren. Nej. Än har Ukraina inte gått under. Vi sjunger det, vi ber det. Så låt oss tala om bön. Denna andning som är oss till hjälp i livets alla skiften. I vardag som i högtid och med olika språk och former. Från och till vandrar jag med en liten bönbok. Den ser ut så här. Utkom första gången på 1500-talet med ett 40-tal böner. Det är Svenska kyrkans. Sedan dess har den utökats och förnyats flera gånger i takt med sin tid. Och när jag fick den i min hand så var det en kollega från Svenska kyrkan som hälsade med pax och kram. Så den känns god att ha i närheten. Jag är väldigt förtjust i inledningen som handlar om bön. Och det står så här, jag citerar. Bönen kan vara ett rop i förtvivlan eller lovsång i tacksamhet. Bönen kan vara ett sätt att gråta eller att förundras. Ofta är bönen ett sätt att bevara och stärka sitt hopp. Bönen har inga gränser, bestämda former, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be när som helst, var som helst och vad som helst. Bön beskrivs ofta som ett samtal, ett hjärtats samtal med Gud. I Jesus Kristus har Gud fått ett ansikte för oss. Samtalet fortsätter och förutsätter ett lyssnande. Och ju flitigare man i umgänget är i umgänget, desto lättare är det att vara tysta tillsammans. Dag Hammarskjöld skriver i Vägmärken. Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra när du aldrig vill lyssna? Att Gud skulle ha tid med dig anser du visst lika självklart som att du inte kan ha tid med Gud. Intressant. Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig, och blott den som hör kan tala. Bönens gåva ges åt den som ber, därför kan man öva sig att be. Och slutligen så säger också inledningstexten att be är att bekämpa ondskan och att vägra ge meningslösheten sista ordet. Därför är bönen hoppets språk. Att be i Jesu namn är att aktivt ta ställning för rättvisa och fred, för samhörighet med hela mänskligheten och hela skapelsen. Visst är det fina ord om bön? Det berikar mig. Bönen är och kan vara en andning som är till hjälp i livets alla skiftningar. Andningen har sin rytm. Och ni vet hur viktigt det är att det går ända ner i magen. Och bönen har sin rytm. Bönen är en helig vana. Den kan se olika ut. Jag har lite hjälpmedel. Till exempel så går jag ofta omkring med mitt pilgrimsarmband. Hjälper mig på tunnelbanan i Stockholm när jag tröttnar. Då pillar jag på de här pärlorna och tänker fetblad. Det är pilgrimens nyckelord. Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande. Och då kommer jag på att jag är en pilgrim. Jag sätter in mig i pilgrimens närvaro. Jag är på väg någonstans. Jag har ett hem, jag har ett hemma. Och under tiden så är jag uppkopplad till det som är mitt hemma som pilgrim i mitt ständiga samtal med Gud. I min kavajficka ligger en liten påse med ett kors. Jag fick det på en kyrkokonferens och där står det: Gud, vandra tillsammans med oss i mötet med varandra. Korset är gjort av intagna på en anstalt i Stockholm och påminner mig om alla de pastorer och diakoner som arbetar på anstalter, men också i sjukhuskyrkan, universitetskyrkan, som är kyrkans förlängda arm i samhället, och också om människor som möter dem. Gud, vandra tillsammans med oss i mötet med varandra. Min vanligaste bön, den bön jag ber ständigt när jag formulerar ord, det är faktiskt: jag i Kristus, Kristus i mig. Jag i Kristus, Kristus i mig. Som en andning. Jag i Kristus, Kristus i mig. Eller så ropar jag ut, tyst inom mig själv, det jag bekymrar mig över, det jag gläds åt, eller de jag bryr mig extra om. Det fanns en tid när jag trodde att bönen, den riktigt kristna bönen, skulle vara på ett visst sätt. Ni vet, knäpper händerna och sluter ögonen och formulerar sig på ett alldeles särskilt sätt. Jag trodde att den skulle låta på ett visst sätt och göras på ett särskilt sätt. Men med tiden har jag förstått att bönespråken är flera. Och att det inte är de många orden eller det särskilda språket och tonfallet som är bönens kärna. Bönens kärna är mitt hjärta. Bönens kärna är att mitt hjärta är tillvänt till Gud. Ibland sökande och trevande på vacklande ben. Eller sprängfylld glädje eller förtvivlan. Eller bara tyst närhet. Det handlar, precis som vi hörde i sången, om att präglas för att kunna reflektera ljuset. Det är mitt personliga böneliv. Jag har också lärt mig att uppskatta den gemensamma bönen. Jag tycker det är så otroligt starkt, det är nästan hisnande att tänka på hur många vi är i världen som stavar på bönen: vår Fader, du som är i himlen. Our Father, Pater Nostre, Otche Nach. Vi återkommer med samma ord på olika språk och lite olika sätt. Men vi ber med samma ord, de ord som Jesus lärde oss att be. När vi samlas till gudstjänst, sammanträde, scouter, söndagsskola, barnmöte, så binder bönen oss samman. Det är bönen som på något vis säger att vi räknar med dig, Gud. Vad vi gör som kollektiv, som gemenskap, så gör vi det inför Guds ansikte. Tillsammans med Gud i en vilja att präglas för att reflektera. En sak till om det här att bönen kan se olika ut. För många år sedan var jag pastor i en församling i Stockholmsförorten Farsta, som började sammanlysa gudstjänster med Svenska kyrkan, Farsta församling. Min kollega, prästen i Svenska kyrkan, sa försiktigt när vi planerade gudstjänsten en gång: tycker du att det är okej att jag ber fritt i förbönen? Och jag hade ingen annan förståelse av bönen än att man ber fritt. Men jag fick ju då upptäcka att det finns många fina skrivna böner som sammanfattar det som behöver bes om i kyrkans förbön. Vi bytte liksom språk med varandra eller berikades med flera former. Du kan hitta dina ord fritt eller du kan låna det som redan är formulerat. Idag då så möter vi den enträgna bönen i liknelsen om änkan och domaren i Lukas evangeliet. För Jesus vill lära oss, eller i texten så står att han vill lära dem, men det är ju också oss, att alltid be och inte ge upp. Den enträgna och tjatiga, ja besvärliga änkan är en förebild för att hon inte ger sig helt enkelt. Lukas evangeliet ger heller inte upp. Evangelisten för en enträgen kamp för rättvisa och jämlikhet. Jag frågade AI, jag roar mig med det ibland när jag vill hitta någon som tycker, som ger ett annat perspektiv på texterna jag predikar över. Jag frågade hur han tycker att Lukas budskap, eller hon eller hen, jag vet ju inte vem ChatGPT är så. Hur kan Lukas budskap sammanfattas på bäst sätt? Och då fick jag svaret, barmhärtighet och medlidande. Lukas framhåller Jesu barmhärtighet gentemot de fattiga, sjuka och utstötta. Han lyfter fram Jesu medlidande med människor och hans kallelse till att älska och hjälpa andra oavsett deras sociala eller religiösa status. Mitt i prick. Det andra var Guds rike och förlåtelse. Lukas betonar i Jesu undervisning Guds rike och förlåtelsen av synder. Han visar hur Jesus välkomnar alla människor att delta i Guds rike och erbjuder förlåtelse och frälsning till dem som ångrar sig. Också det, mitt i prick. Jesu kärlek och nåd. Lukas framställer Jesus som en lärare och frälsare som kom för att visa Guds kärlek och nåd gentemot alla människor. Han betonar Jesus kärleksfulla och barmhärtiga natur genom berättelser som den förlorade sonen och den barmhärtiga samariten. Barmhärtighet och medlidande, Guds rike och förlåtelse, Jesus kärlek och nåd. Det är en väldigt bra sammanfattning, men jag saknar orden rättvisa och jämlikhet. Men det finns där, underförstått. För den som lyssnade till Jesus när han gav dem liknelsen om den besvärliga änkan fanns säkert några som hörde anspelningen till Jesus Syraks vishet. En av våra apokryfiska böcker som vi inte använder så mycket i våra protestantiska kyrkor. Däremot i katolsk och österländsk tradition så ingår det i den kanoniska Bibeln. Jesus Syraks vishet är inte vår Jesus, utan Jesus här är en son till Syrak som var en judisk skriftlärare och levde omkring 180-175 före Kristus. Boken innehåller livsvisdom, ungefär som ordspråksboken, och mycket kopplat då till den judiska traditionen. Där finns att läsa i det 35:e kapitel. Kom inte med mutor, de tar Herren inte emot. Lita inte på orättfärdiga offer, ty Herren är den som dömer. Inför honom finns ingen mänsklig storhet. Han tar inte parti mot den fattige utan lyssnar till den förorättades bön. Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop eller för änkan som oavlåtligt klagar. Där kom alltså änkan i den judiska historien som Jesus sen plockar upp i den här berättelsen eller liknelsen. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. Och det han vill ha sagt är att till och med en orättfärdig domare ger sig. Skulle då inte Gud höra era böner när ni ropar till honom dag och natt? Efter änkan och domaren ger han en annan liknelse om bön. Den om farisén och tullindrivaren. Där farisén går längst fram i templet och använder bönen som ett verktyg för att berömma sig själv. Och tackar för att han inte är som den där tullindrivaren där borta. Tullindrivaren ställer sig avsides och ber en ödmjuk bön. Gud, var nådig mot mig, syndare. Och efter den liknelsen säger Jesus att det var tullindrivaren som gick hem rättfärdig, snarare än farisén. Trots att farisén följde alla buden, gjorde allting rätt, levde sitt liv. Han knäppte säkert händerna och blundade som man ska när man ber på riktigt. I min gamla tolkning. I en liten bönbok som jag citerade i början av predikan så står det att be är att bekämpa ondskan och att vägra ge meningslösheten sista ordet. Därför är bönen hoppets språk. Att be i Jesu namn är att aktivt ta ställning för rättvisa och fred, för samhörighet med hela mänskligheten och hela skapelsen. Det var ju det som änkan gjorde. Den enträgna änkan stod upp för sin rätt och tjatade hos domaren. Det är inte en orimlig begäran. Att stå upp för det som är rättfärdigt. Jesus ber oss att alltid be och inte ge upp. Han ber oss också att be, låt din vilja ske. En bön som han själv bad när han var på väg mot korset. Men han slutade den bönen med. Han bad först att han skulle slippa det som väntade. Men sen, ske din vilja, inte min. Jag tänker att det är en nyckel också i den rättfärdiga bönen. Att det handlar inte om mina fördelar. Det handlar inte om att jag ska få några märkvärdigheter. Det handlar om en större rättvisa. Och där jag också är med och ber om rätten. Tjatar om rätten. Så låt oss, som den besvärliga änkan, be natt och dag och inte ge upp. Om freden i Ukraina. Om freden i Mellanöstern. Om fred i våra oroliga områden i Sverige. Om meningsfullhet. Om rättvisa i världen, inte minst där våra systerkyrkor finns. Om hopp och tro för våra unga. Om ett samhälle som håller ihop. Om ett klimat som går att leva med och i. Om kloka människor som leder våra länder rättfärdigt. Så låt oss som den besvärliga änkan be natt och dag och inte ge upp om det som gör det möjligt att leva. Och naturligtvis så låt oss be för våra högst privata krig, konflikter och orosmoln. Allt kan nämnas. Eller, vi behöver inte formulera orden varje gång. Gud vet. Om du har, eller du kan ha, bönen i din andning. In och ut. Jag i Kristus, Kristus i mig. Jag i Kristus, Kristus i mig. Låt mig präglas, låt mig reflektera. Du kan ha bönen i dina hjärtslag. Och du vet när du känner din puls. Jag är älskad. Hjälp mig älska. Jag är älskad. Hjälp mig älska. Du kan ha bönen i dig som Paulus skriver till de kristna i Efesos. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Guds fullhet av rättvisa, fred, barmhärtighet, förlåtelse, försoning och nåd, kärlek. Så låt oss be natt och dag. Amen. Tack Gud att du hör våra böner med ord eller utan ord. Med iver eller uppgivenhet. Förtröstan eller misströstan. Du tar emot dem. Ge oss hopp. Ge vårt land hopp. Ge vår värld hopp. Och hjälp vårt jordklot att andas. Amen.